Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Vi gör Big Six i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta den roliga nyheten att Viaplay är tillbaka hos Telia igen. Så nu kan du verkligen streama alla sporter, matcher och ligor på ett och samma ställe. Och det här stället vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja. Och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer, serier som finns hos Viaplay, C More och på Telia. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Så nu kan du verkligen samla allt innehåll från Viaplay, C More och Telia på ett ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan från Discovery Plus. Priset då? Bara 699 kronor i månaden. Oslagbart. Vi säger ett stort tack till Telia som är med och möjliggör Big Six.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans första avsnitt av Big Six. Jag tror att jag lovade att det här avsnittet skulle komma under måndagen, men vi fick inte riktigt ihop det, utan det får bli ett tisdagsavsnitt. Och det behöver väl inte vara helt fel, för nu har man ju fått reflektera lite över den helt otroliga VM-final som spelades i söndags, Fabbe.
Ja, verkligen. Är man historielös om man säger, folk börjar prata om att det kanske, man har inte sett alla matcher, men det kanske är den bästa VM-finalen. För mig känslomässigt, utan att vara känslomässigt engagerad i matchen, är det nog fan den bästa fotbollsmatch jag sett. Och det är helt sjukt att man säger det, för i 80 minuter var det sån extrem klassskillnad. Men de känslosvängningarna, jag tror jag bytte lag, vilket jag sympatiserade med typ 4 gånger under matchen. Ja. Det var helt sjukt.
Nej, den hade verkligen allt den där fotbollsmatchen, och den har ju dissekerats i diverse olika forum i andra poddar som vi släpper borta på Dobb. Men jag känner att jag vill stanna till vid matchen, för det finns ju ändå en Premier League-vinkel att dra från den. Det är ju såklart, alltså det har handlat väldigt mycket om efterhand såklart. Messi mot Mbappé, de två stora stjärnorna som var ju men brutala genom hela turneringen, men liksom någonstans pikade i själva finalen, vilket ju gör den här matchen så häftig. Men jag vill ändå prata om, de har ju inget med Premier League att göra. Messi har ju ryktats till Premier League några gånger, men nu får vi nog ge upp den tanken på att han någon gång kommer att få spela i Premier League. Mbappé kanske man inte ska ge upp helt och hållet. Någon gång ska han väl lämna PSG, och då hoppas i alla fall jag att vi får se honom i Premier League. Men det finns ju faktiskt, det fanns ju Premier League-spelare på planen, och vilka otroliga insatser de faktiskt stod för, även om det kanske efterspelet främst har handlat om de två superstjärnorna. Jag har ju lyssnat inför finalen på lite olika poddar, och det är ju ganska vanligt att man tar ut ett så kallat VM-lag efter semifinalerna. Och jag förstår ju det, den typen av content man bygger upp då inför en VM-final. Men någonstans, med tanke på vilken final vi var med om, så är ju det ganska idiotiskt. Med tanke på att finalen är ju liksom, det avgör ju så fruktansvärt mycket. Och jag tycker att det är tre spelare i den här matchen. Av någon konstig anledning så har de ju Premier League bakgrund, de spelar i Premier League. Men jag syftar till Emiliano Martinez, Aston Villas målvakt, som gör ju en helt otrolig final. Han gjorde även en briljant kvartsfinal mot Holland. Vi har McAllister, som till vardags är i Brighton. Och sen har vi ju Alvarez som visserligen inte får göra något mål i finalen, men som ju är överallt och som många menar på är ju den stora anledningen kanske till varför Leo Messi också är så otroligt bra i det här mästerskapet. För de här tre spelarna är ju inga superstjärnor till vardags i Premier League ännu, men frågan är om de inte är på god väg att bli det nu.
Verkligen, det är det som är häftigt med de här spelarna som vi nämner, att det är inte de här klassiska som man kan tänka sig. United får ju en världsmästare i Lisandro Martinez men spelar noll minuter i finalen, och istället är de här klubbarna, nu Alvarez har gjort 3 starter i ligan ungefär, och sen har vi små klubbar. Om man jämför liksom titelmässigt de senaste 20 åren som Brighton och Aston Villa som levererar matchavgörande insatser. Och som du säger, folk valde ju lite mellan Julian Alvarez och Giroud i världslaget innan, men efter finalen när Giroud blir utbytt i 40:e minuten och Alvarez ja, men, löper, han gör ingen toppmatch men han är ändå bra, och McAllister är ju bland de absolut bästa på planen. Så nej, det är häftigt, och Martinez, alltså vilket psykfall.
Nej men han är ju... Ja.
Nej men minns du, jag såg en tråd om det här igår där de analyserade hans mindgames på straffarna, hur han gjorde, hur han så här, gick ut och kommenterade att bollen inte låg på straffpunkten, han tog bollen, han sköt iväg bollen, han gick och lämnade över bollen. Det var så här, helt sjuka saker. Jag minns ju bara när han var ny i Villa och mötte United, när Ronaldo precis hade signat och Bruno skulle ta en straff, och han går fram till Bruno och bara pekar på Ronaldo, han ska ju ta den, du kan ju inte ta straffen, Ronaldo måste ju ta den. Och missar ju. Och hans straffacit, jag kollade upp det där innan straffläggningen, jag tror att han hade 10 räddningar och 17 insläppta. Så typ 40, närmare 40% i räddningsprocent hade han. Och Juris har ju typ 17. Så det kändes klart vilka som skulle vinna det här innan det redan började.
Nej men många tog ju ut Livakovic som VMs målvakt när man då tog ut sina VM-lag inför finalen. Men jag tycker att det för mig då, det är inga som helst tvivel att det är Martinez som ska ha det där priset som man sen mycket riktigt vinner. Nej, men jag tänker främst mot Holland där Argentina precis som i finalen leder med 2-0, tappar till 2-2 och hela Argentina står ju givetvis då för en mental kollaps. Det är väldigt svårt att hämta sig, men så har man det där monstret längst bak, och det för mig är det liksom ingen snack om att det är han som vinner straffläggningarna för sina lag. För vi har ju det som, precis som vi kritiserade Brasilien för, där de åkte ut i en straffläggning, att de lät ju Neymar slå den sista straffen. I Argentinas fall så får Martinez visa hur mycket han brinner och älskar för straffläggningar. Så att mot Holland så är han ju liksom helt fenomenal. Och med det i bakhuvudet när vi klev in mot förlängning, den hade ju mycket väl kunnat avgöras i förlängning. Det är ju helt galna chanser. Och Frankrikes sista läge här... Det är väl Moani, eller heter den? Moani. Ja, oklart uttal på honom, men alla minns situationen i alla fall. Han kommer ju helt fri efter en tafflig insats från Otamendi, är det väl. Och Moani helt fri med Martinez, gör det enda rätta och bombar på. Och det är en helt galen parad från Martinez. Och därefter väntar straffläggen. Och jag har ju sett Loris, han har tagit straffar i Spurs, men min känsla är att han inte är i närheten av den kvaliteten som Martinez står för när det kommer till... straffsparkar. Och han står ju visserligen för bara en räddning, men att Tchouameni missar sin straff beror ju mycket på att han har ett psykfall, ett monster framför sig som han vet om att jag måste slå den här längs stolproten om bollen ska gå in. Så att Martinez är i allra högsta grad delaktig till varför Argentina vinner det här guldet, och han har ju en lång Premier League-karriär. Han kom ju till Arsenal redan 2012 faktiskt. Sen har han ju varit utlånad i flera olika vändor. Han har ju varit i Wolves, han har varit i Sheffield Wednesday, han har varit i Reading, han har även varit i Getafe i Spanien. Men sen så fick han lite chanser i Arsenal, och många menade ju på att fan, gör vi verkligen av oss med rätt keeper här? Vi har Bernd Leno, men känslan är att Martinez är minst lika bra. Han vill ju ha speltid såklart, så han går till Aston Villa och det blir ju fullträff direkt den här säsongen med Jack Grealish, där Aston Villa verkligen börjar hota lagen uppåt, så är ju han en av de stora stjärnorna. Sen har ju han liksom hela Villa haft det lite tuffare. Jag ska inte säga att det har varit att han har varit dålig, men han var inte lika självklar som han var det där första året i Aston Villa. Nu har ju ändå diskussionen inför VM varit att Argentina har äntligen en riktigt, riktigt bra målvakt. Det visar sig sen under hela mästerskapet att han är briljant. Så att jäkligt kul med Martinez. Nu får vi se då om Aston Villa Villa som klubb kan svara upp för hans förväntningar och ambitioner. Vi har ju de har ju en ny tränare på plats, äntligen en topptränare får man ju ändå säga i Unai Emery, och så får vi se om Aston Villa kan ta kliv under våren, för att gör de inte det, då är nästan liksom känslan att Martinez med det här VM:et bakom sig, att han söker sig till större uppdrag.
Agenten gick ut och pratade igår om att han är tillräckligt bra för Champions League och har som målsättning att gå en Champions League-klubb, och fotbollskanalen kablar direkt ut rubriken Robin Olsens stora chans. Men nej, ja. Även om Emi Martinez lämnar Aston Villa, Robin Olsen kommer aldrig bli första målvakt i Aston Villa, jag beklagar. Men det är som du säger med Villa, när man kollar på laget, så vi pratade om, det är ett klasslag på egentligen varje position, och nu har man den här målvaktsposten som man egentligen visste, men man har fått ännu mer bekräftat. Man får in Unai Emery och Joao Felix börjar ryktas, så det finns ju verkligen förutsättningar för att det här laget på riktigt ska börja utmana om de kanske inte är topp 4, men strax där bakom. Kollar man på förutsättningen i år, så tycker jag på pappret att man är ett bättre lag än man Newcastle, och det är bara kolla vad Newcastle gör utan att spendera så jävla mycket, så möjligheter finns ju. Så det blir kul att följa som Villa vart man går, för man har ju uppenbarligen en jävla tränarrekrytering som är på plats, som man nästan har glömt bort under VM.
Mm, nej men verkligen, nu har fått jobba lite med laget. Även om han har haft en del VM-spelare, så känns det som att det var ett bra tillfälle att ta in Emery. Han fick en bra start, men också att han nu fått jobba med gruppen. Vi kommer ju prata upp omstarten av ligan i vårt nästa avsnitt i slutet mot veckan. Men det blir ju häftigt ändå, för Robin Olsen, han kommer ju att få spela nästa match. Martinez är ju och firar guldet nere i Argentina just nu. Och då blir det Robin Olsen som får stå såklart mot Liv Liverpool på måndag 18:30. Det är en jäkla häftig match för honom. Han fick ju den här matchen mot Manchester City i sista omgången i fjol, när City till slut säkrade titeln. Och nu får han då Liverpool, och där är det såklart upp till bevis för honom att han verkar ju ganska nöjd med att vara Anders Lips, och han vet nog också med sig att han aldrig kommer att peta Martinez. Men kanske då, om det du slår ner på det helt, men en bra början då, om han ska göra anspråk på den där platsen, det är väl att spika igen här mot ett Liverpool som ska försöka gasa här nu och klättra i ligan.
Vi måste bara säga med Robin Olsen, han kan ju börja med att försöka sänka sitt målsnitt på Anfield. Han sitter väl 3,8 mål per match insläppta i Aston Villa om man drar ut det på 90 minuter. Så en förbättring hoppas vi i alla fall på.
Ja, absolut. Vi har ju även då McAllister. Honom pratade vi om i vårt förra avsnitt där vi tog upp då Spurs-ryktet. Och det lever väl i allra högsta grad. Det känns som att hans prisläpp ökade väl med ytterligare 10 miljoner pund här. Om det ens räcker då. För det här är ju spelaren på alla släppar. Sen ska jag säga så att vi har ju pratat om honom under hela hösten, för han har ju varit riktigt bra i Brighton, så vi är ju inte jätteförvånade att han kliver in och gör ett bra mästerskap, även om det inte var självklart att han skulle spela. Det finns ju konkurrens på det där mittfältet, men han liksom jobbar sig in i turneringen och blir ju bara bättre och bättre för varje match. Spurs tycker jag fortsatt vore bra. Jag läste en rolig tweet där, jag vet inte om du tycker lika rolig, men det var ju någon engelsk journalist eller tyckare som sa att det vore så typiskt Manchester United nu att lägga 80 miljoner pund på McAllister och sen inte veta vad man ska göra med honom.
Ja, det är bara att skriva under. Alltså jag har följt det här laget sen Ferguson slutade, och det här har ju hänt så extremt många gånger. Sen är han ju en luddig spelare på det här sättet. Det är svårt att veta i vilket lag han skulle passa och i vilken position han skulle passa bäst. För Argentina spelar ju så säreget med väldigt inventerade alla in mittfältare. Nu fick man in Di Maria som slickar linjen den här matchen, men annars spelade, det var vi inne på i förra avsnittet, att man spelar med fyra centrala mittfältare. Så vilken position skulle han ha om han gick till en toppklubb? Det är fortfarande lite svårt att se. Sen, alltså kvaliteten, jag tror han har gjort 6 mål i år i Premier League, vilket är fantastiskt. Så han har ju ökat på målskörden något oerhört sedan tidigare.
Ja, nej, men verkligen. Vi pratade om Spurs. Jag tror fortfarande att det skulle vara bra för dem att få in honom. Men vet du vad när jag satt och funderade kring honom och vad jag tror att han skulle passa bra in? Det är ju i Liverpool som Jordan Hendersons ersättare. Jag tycker ju, nej men så här, under Klopp också, alltså det känns som att det ledarskapet passar honom perfekt. McAllister, jag håller med om att han är luddig, men det han har är ju arbetskapaciteten. Han är ju bra i både offensivt och defensivt pressspel. Alltså han sliter extremt hårt och kommer upp på motståndarna snabbt. Och sen är han ju även bra i sitt djupledsspel och har ett bra skott. Jag tycker att det vore en Ja, men nu är han ju dyr. Alltså han har ju seglat upp i pris och vi vet att Liverpool är lite försiktiga. I synnerhet då när fokus är inställt på att plocka hem Jude Bellingham. Men jag tror definitivt att han skulle kunna ersätta Jordan Henderson på ett jäkla bra sätt.
Men det är där som Liverpool, man trodde ju på något sätt att när Gini Wijnaldum gick och Thiago kom in att det skulle vara den perfekta komplementen, att de skulle kunna spela med de där tre. Men man ser verkligen att Gini Wijnaldum och Hendersons energi, Henderson har gått ner lite i energi med att han har kommit upp i åren. Och där har du en energispelare som saknas. Trent blottas ju för att Henderson inte tickar upp på samma sätt. Så jag gillar den.
Eller hur, den är inte så dum.
Nej, verkligen. Får man igång Fabinho kan spela med Thiago där, kanske få in Bellingham och sen McAllister. Klart att det är stökigt. Jag sa ju förra veckan om City kan ställa upp med Rodri, Bellingham och KDB så skulle jag skjuta mig i huvudet. Det här är ju snudd på samma sak.
Ja, nu klev ju McAllister av här i den 116:e minuten. Så han, det visar ju på vilka bra straffskyttar Argentina ändå har. Men han har ju slagit straffarna för Brighton. Men han fick inte ens chansen att slå en straff här eftersom man plockade av honom tidigare. Då. Men en otroligt imponerande turnering. Han tar faktiskt plats. Om jag skulle... Nu har jag inte tagit ut en drömlag. Och det har varit många bra centrala mittfältare. Men som den Premier League fantasman är så finns det plats för McAllister. Och som nia då, om man spelar 4-3-3 i ett VM-lag så tycker jag att Julian Alvarez ska finnas med här. Han gör ingen mål men han jobbar så oerhört hårt och han gjorde ju mål under turneringen och det ska bli jättespännande att se honom nu i Manchester City och vilken roll han får hos Pep. För vi alla vet ju att han är ju redan uppe bland en av de faktiskt bästa niorna just nu vi har i världsfotbollen i sättet han spelar. Och det är också lite kritik mot att vi kanske har en liten brist på det. Men vi vet ju att den kanske absolut bästa är ju framför honom i form av Haaland då. Men jag tror att Pep, alltså det han funderar nu och någonting vi har sett i några matcher ändå, det är att få in båda två. Det blir ju liksom Peps utmaning.
Ja, det är ju bara att kolla på hur Argentina gjorde det. De spelar ju på något sätt ett 4-4-2 och hur bra Messi kan göra sig bra själv, absolut. Men hur mycket Alvarez öppnar upp ytor för Messi. Kan man hitta någonting där att göra om? Att laborera när man kanske spelar på hemmaplan. Man kanske kan gå över på en treback. Man kanske kan ta bort en central mittfältare på balansen. Man kanske inte behöver spela både Gundogan och Rodri någon match och sätta upp honom där och spela KDB med sittande. Det finns jävligt mycket att experimentera med i City. Det ska bli kul och hur Pep gör det. För nu... Jag tror inte att Alvarez kommer ställa krav på att starta, men vi pratar ändå om en ordinarie spelare som precis har blivit världsmästare som kommer tillbaka till sitt klubblag. Jag tror inte att han långsiktigt, om vi pratar nästa säsong, kommer att acceptera med att göra liksom cameos och starta 5 ligamatcher. Det är alldeles för tidigt att säga att det är ett problem, men de kan inte ha 2 så bra nior som inte kan spela med varandra. Det måste man få ihop långsiktigt.
Ja, men jag är inne på det också att det blir ju snabbt lite så här Jesus-situation för honom och jag är nästan så att det är klart att Pep är glad att han har liksom en världsspelare redan. Det kanske inte riktigt var tanken när man plockade över honom för en billig peng här i somras från River, men det blir ju lite stressigt för honom att han måste, som du säger, faktiskt ge honom speltid för att hålla honom nöjd. Men jag är lite inne på att liksom, har inte det här potential att bli lite av en Sterling fast en målskytt. Sterling hade ju sprang konstant runt med pjäxor och missade många målchanser. I synnerhet när han var i form. När han var i form då kunde han tajma de där löpningarna och faktiskt göra en del mål. Men en Raheem Sterling som mot slutet började fundera allt mer när han kom till avslutslägen. Han var ju mer en börda än en tillgång. Men jag tycker att Julian Alvarez, han kan ju faktiskt utgå från en kant. Han jobbar så pass hårt, precis som Jesus gjorde, vilket ju Pep uppskattade. Jag tror faktiskt att det går att jobba med honom och lösa det på så sätt att han kan utgå från en kant. Och sen att man har Phil Foden då, som en mer mötande bolltrycksspelare. Och så får Erling Haaland och Alvarez kombinera och dela på ansvaret att gå djup.
det är så jävla häftigt med de här, nu ska det sägas, han är yng, han kanske blir dum i huvudet och en diva framöver, men om vi pratar världsspel, Mbappé, alltså så här, man vet väl inte riktigt, men ryktena som säger att han verkar vara väldigt egocentrisk, han kanske inte tar gnugget hem hela tiden, han verkar vara väldigt girig och vart som helst för pengarna. Det är så uppfriskande på något sätt att se en spelare komma upp så här, bli världsmästare, men ändå att han känns, som du säger, han är inte den här jag ska vara stjärnan, jag ska leda ett anfall. Han känns mer ödmjuk där och är villig att ta gnugget. Sen som sagt, brasklapp, han är jätteung. Det är klart att han inte sätter Messi på plats i landslaget eller kanske Haaland i City. Men just nu så tycker jag att det är en väldigt fin spelare som känns väldigt ödmjuk i sitt sätt att spela fotboll.
Ja, och en tillgång för City då, som ska slåss på två fronter och försöka först och främst här nu innan Champions League drar igång jaga i fatt Arsenal. Man har ju ett dubbelmöte som väntar mot dem då eftersom den blev uppskjuten. Men också sen då givetvis gå för den här förbannade selbucklan som man inte lyckats med. Så att Julian Alvarez kommer ju helt klart få en viktig roll här under våren. Men det var det om VM-finalen. Nu lägger vi liksom VM bakom oss och nu tycker jag vi ska fokusera på den engelska bollen som ju faktiskt drar igång redan ikväll, för det är ju Carabao Cup.
Jag har faktiskt aldrig längtat så mycket till en ligacupmatch som jag gör nu. Jag ser fram emot United möter Burnley på onsdag. Fan, jag ser fram emot det. Det är helt sjukt.
Och vilken match det blir. Jag sprang in i Martin Åslund här borta hos Dobb och han var ju svintaggad på just den matchen som han ska göra då borta hos Viaplay. Ja, men det är ju varför den är så häftig. Den här matchen hade man ju kanske inte, om det hade varit i fjol då under Sean Dyches ledning, hade man kanske ratat som du ser ju allt såklart, men som neutral kanske ingen match man skyndar sig till soffan för att se. Men för de som inte har koll då, så är det ju som så att Burnley under Vincent Kompanys ledning, alltså Citys gamla storback, har ju gått som tåget i Championship, och det är en jäkla häftig utveckling. Jag ska inte säga att jag har följt dem slaviskt i Championship, men jag har följt resultaten och jag har noterat lovorden som de får. Det är ju ett Burnley som spelar en helt annan typ av fotboll. Det här som man raljerade kring tidigare, att det är en lång boll upp på Chris Wood eller Ashley Barnes och sen hopp om att det bara ska skarvas vidare och lösa sig. Det är ett minneblott. Nu är det ett passningsorienterat Burnley som dessutom fått framgång i det. Tittar man då i Championship så leder de serien med 3 poäng, tror jag, ner till Sheffield United. Men framförallt så är det ett otroligt formsagt. Man har ju 4 segrar på de senaste 4 matcherna. Man har gjort 12 mål på dessa 4 matcher. Så man sitter 3 mål i de här matcherna under december månad. Så det är ett extremt formstarkt Burnley som kommer till Old Trafford. Dessutom ser det så häftigt, för det är ju många av de här spelarna som man tyckte var helt odugliga i Burnley och som kunde knappt kicka en boll till 4 som spelar i Companys lag. Det är alltså Ashley Barnes är där, gör en hel del mål. Det är gamla islänningen Gudmundsson. Vi har Brownhill, vi har Jay Rodriguez, vi har Cork. Så det är ju många av de här gamla träbenen som nu helt plötsligt har lärt sig att spela fotboll under Vincent Kompany. Det är en häftig förvandling.
Det är så jävla häftigt med sådana här. Jag kan störa mig ibland på om vi tar, ja men typ, vi går till Erik ten Hag för det senaste exemplet, att folk pratar om att han måste få tid att sätta sin spelfilosofi, och jag har ju varit på lite, alltså så här, det har sett bättre ut såklart än förra året, men det var ju för att det var piss, men att det tar så lång tid att se de här linjerna i spelet, medan tränare som Graham Potter kan ta över ett Brighton som inte har spelat på ett visst sätt innan, eller som Vincent Kompany nu som vi pratar om, kan ta ett jävla röva gäng som tillsammans med Stoke kända för att spela den mest destruktiva fotbollen i modern tid i toppligorna, och på så kort tid gör de till de här typerna av fotbollsspelare. Det är så jävla häftigt. Jag kan ju, om vi går till allsvenskan, kan ibland bli irriterad på de här att ja, men systemtränarna, unga tränare kommer upp och ska alltid spela bollen längst från straffområdet, även om man möter topplag på Tele2 Arena exempelvis. Var något exempel när Sirius åkte på den mot Bayern med 4-0 i somras. Men här är det ju verkligen häftigt när man gör det här och tar det här. Jag kommer ihåg, jag var och kollade på Watford Burnley i våras, när jag var i London. Och det är ingen rolig fotboll. Alltså, så att man på så kort tid får de här spelen att spela en helt annan fotboll och snitta de här målen, det är verkligen hatt av. Och det är kul. Vi pratar ofta om dåliga gamla ex-spelare som får tränarjobb för att de heter vad de gör. Men Vincent Kompany, han har alltid varit en spelare som man har haft jävla respekt för. När man har sett intervjuer med honom, det är en väldigt, väldigt stor ledare. En väldigt, väldigt verbal, väldigt mogen, väldigt... ja, men en fantastisk ledare i omklädningsrummet och en bra representant för Manchester City var han. Så det är kul att det går bra för honom, för det är så jävla många som det har gått piss för.
Ja, nej, men det är otroligt kul. Och sen är det alltid så här med spelare som har fått jobba under Pep. Det är absolut ingen garanti för att det ska bli bra. Men uppenbarligen då, så har han lärt sig någonting. Precis som Arteta verkar ha sugit in sig en del kunskap. Sugit till sig en del kunskap. Vi har ju, han började ju sin tränarkarriär här i Anderlecht. Där det kanske inte blev någon fullträff som jag förstått det. Men tog ju då steget över i somras då till Championship. Och uppenbarligen på väldigt kort tid fått igenom sina tankar och idéer. Och då känner man ju liksom att man var ju någonstans, det var ju jubel i fjol när Burnley åkte ur. För att man var så trött på det där laget som aldrig la ner några resurser och stod för en ganska destruktiv fotboll. Men som än i slutändan ändå alltid klarade kontraktet. Och man var ju nära att göra det faktiskt i fjol också. Men till slut så blev det degradering till Championship. Nu ser man ut att gå tillbaka och... Det ska bli väldigt kul att se den här matchen mot Manchester United då, som ju någonstans känner jag lite har lite, alltså det är väl lite medvind i klubben, eller vad säger du som följer den slaviskt?
Poängmässigt tycker jag att det är absolut medvind. Och som vi var inne på senast när vi snuddade vid det, jag tycker situationen med Ronaldo löste sig så bra som den kunde gjort. Enda frågetecknen man har egentligen är väl vem som ska göra målen. Vi har ju ingen målskytt. Och kan man sprida ut det som Arsenal gör det, så funkar det uppenbarligen. Men nu ska Tony Martial leda den där anfallslinjen. Han har sina skadebekymmer. Sancho. Jag tror inte vi var inne på det förut. Han är ju alltså... på något eget träningsläger, för att han är dels skadad men dels verkar lida av psykisk ohälsa av något slag, förmodligen för att han inte har klarat att leva upp till pressen. Och Erik ten Hag var väldigt ärlig med det här på presskonferensen, känns väldigt ovanligt. Sen Anthony måste komma igång, men det är just att sprida ut målskytte. Det ska bli kul att se Bruno Fernandes gör ett fantastiskt EM, och när Ronaldo är borta, vi minns det var innan Ronaldo kom, så fan, det känns bra med Bruno nu alltså.
Ja, jag förstår det. Jag tyckte också han stod för ett bra mästerskap. Tog ansvar även i Portugal, så som man har sett att han har gjort i United. Han vill ju väldigt mycket. Sen har ju poängproduktionen, den har ju svalnat. Och det är ju inte så konstigt. Han hade ju ett helt ruskigt facit när han kom. Och sen kom Ronaldo in, och då tar ju han mycket av uppmärksamheten och gör många poäng. Men jag tror verkligen att han kan studsa tillbaka. Kanske inte till de nivåerna han var på. Det var ju, då måste ju United... upp på en högre nivå. Men jag är spänd på honom. Ställer mig också lite frågande till vem som ska göra målen. Men det kan ju, som du är inne på, att det fördelas ut på fler spelare då. Ligakuppen i sig är väl inte svinviktig, men det som gäller för alla lag här är ju att det är ett genrep inför helgens Premier League. Så att, jag tror att United kommer väl mönstra ett bra lag här.
Ja, jag tror att vi kommer ha bästa laget. Varann och Lisandro lär inte vara med.
Nej.
Varann var ju lite krasslig och klev ut, så helt matt ut när han klev ut i finalen. Ja. Och Lisandro lär ju festa in till småtimmarna. Så han lär ju varken spela nu eller den 27 mot Nottingham. Men annars, bästa laget. Dalot jobbas på kontraktförlängning. Fambisaka kommer nog lånas ut i januari. Hoppas han gör det bra så man kan få lite betalt för honom. Annars... Nej, men ganska bra VM-insatser av ganska många, och inte många som har mattat så gott så jävla långt. Casemiro spelar varje match, gick till kvartsfinal. Rashford, ja, men lite ströaktigt, hoppa in. Luke Shaw gör ett bra, så här, habilt mänskap. Harry Maguire med lite nytt självförtroende efter ett bra mänskap med England, samtidigt som de får lite vila. Så mycket positivt ändå. Så man går fan in med det här och ser fram emot det.
Men du, det är väl som du säger, Harry Maguire kommer från ett bra mästerskap. Vi har Martinez och Varane borta. Det är väl bara att slänga in honom i hetluften direkt här, va? Känner jag, och se om han kan fortsätta, liksom bygga vidare på det han gjorde i den engelska tröjan och förhoppningsvis hitta ett någorlunda bra samarbete tillsammans med Lindelöf.
Ja, nej, man vet ju. Nu när han är uppe på toppen efter det här mästerskapet kommer haverera imorgon mot Burnley, så är man tillbaka där. Nej, men det är mycket möjligt att de kommer få se om Varan hinner komma tillbaka till den 27. Lisandro är väldigt, väldigt tveksamt. Men så det är upp till Maguire nu. Sen får vi se vem som går först också av Viggo och Maguire. Känslan är att det är Maguire efter ett bra VM.
Sen har ju Rashford ett perfekt mästerskap ur en, alltså, United-supporters synvinkel, på så sätt att han slås ju inte riktigt in i elvan. Det är ju stenhård konkurrens där, men när han väl spelar gör han det ju riktigt bra. Kommer väl upp i 3 mål med bud på mer, så han kommer tillbaka med fylld av självförtroende men ändå inte sliten, och han blir väl tillsammans med Bruno den viktigaste spelaren offensivt sett.
Ja, det skulle jag absolut säga. Annars är det ju varit ett helt sjukt händelserikt mästerskap för United vid sidan av. Det var väl bara, alltså, vi pratade och gjorde en lite special med Liverpool med att FSG ville sälja. Det var inte alls långt efter vi slutade spela in och tog upp håll som det kallades ut via The Athletic att Glazers är väldigt öppna och har börjat träffa banker för att sälja klubben. Så det är väldigt positivt. Man har även avslutat kontraktet med TeamViewer som är tröjsponsor i förtid för att förhoppningsvis kunna sälja till en dyrare tröjsponsor till nästa år. Så det är mycket som händer i klubben som ändå känns väldigt bra.
Men du, jag tänker på det, om det pågår diskussioner kring försäljning, sätter det klubben lite på hold här nu när det kommer till nyförvärv i januari, eller skulle det ändå inte ske någonting? Tror du att, ja, rak fråga, tror du United kommer handla i januari?
Jag säger att vi inte kommer göra det. Anne Mitten skrev en lång text om det här, och han sa att United, det är lite problem, man har ju pengar, man övervärvade i somras, man hade inte budgeterat för Anthony men man ville backa Erik ten Hag, så man överspenderade ungefär med 1 miljard sett till budget. Ronaldos lönepost försvinner, så där finns det ju ett pengautrymme, men man vill inte gå på en nödlösning som exempelvis Igalo var när man tog honom på lån från Kina. Ett alternativ skulle vara Memphis Depay, som är tillgänglig, hans kontrakt går ut i sommar och Barcelona, han spelar inte där, som en nödlösning, och sen kanske sälja vidare när man kliver på en riktig nia i sommar. Det är ett alternativ. Folk pratar om Gakpo, men Gakpo är ingen, han, det är också en sån här luddig position. Ska han spela till vänster forward, ska han spela lite släpande? Han var inte lika bra när han spelade nia tillsammans med Depay i Holland, så att värva honom nu och sen ska han helt plötsligt konkurrera med Bruno, Rashford, Sancho och Anthony, det känns ganska dumt. Det känns som att vi valde Anthony där och får stå vårt kast. Så jag säger att känslan är att vi inte kommer värva. Tony Martial kan spela där, Rashford kan spela där, sen är det fan inte mycket mer. Så men försäljningen, det känns såklart jävligt bra. De har ju väntat på väldigt länge och protesterna känns ändå som att det har gått bra, men folk pratar om Chelsea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
För ungefär 3 miljarder pund. Glazers sägs värdera United i 7 miljarder pund, och se till vad man får. Du får en skuld som Glazers har lagt på klubben genom lånen man har tagit och låter klubben betala räntan. Man har en ganska nedgången arena sett till de mest moderna. Man har en träningsanläggning som inte är topp i landet. Om man jämför med exempelvis Liverpool som också är up for sale, så har man rustat Anfield, man har byggt ut Anfield Road, man har uppdaterat Melwood och klubben är i ett bättre skick och har mer framgångar de senaste åren. Så på ett kommersiellt plan känns det absolut mer attraktivt att köpa Liverpool just nu, för att de har så mycket saker färdigt. Medan United verkligen är, spenderar du pengarna, då kommer det bli bra för att man har varumärket. Men det är en lång väg dit och det är mycket investeringar både i trupp och i faciliteter som behöver göras, vilket gör ett frågetecken vem som kan köpa klubben.
Ja, verkligen. Liverpool är ju såklart sportsligt före, men man kanske lockas då, som du säger, av dels varumärket men också utmaningen att ta United tillbaka. Ja, vi följer ju såklart ägarfrågan med intresse i båda klubbarna. För övrigt då, Liverpool, vi ska prata lite sportchefer här alldeles strax när det kommer till, eller liksom ledningsrollen när vi kommer till Chelsea. Men såg du det där Julian Ward i Liverpool? Han som alltså tog över efter Michael Edwards som sportchef. Han kliver av efter lite drygt ett år som i rollen som sportchef. Lite märkligt.
Ja, det är jättespeciellt. Och man undrar ju vad som har hänt där. Michael Edwards pratade ju alla om vilken enorm succé det var. Och det är både ryktats i Chelsea och United. Så man undrar, kommer han komma tillbaka? Vad är det som sker där? Och vad är det som har skett? Är det missnöje från honom? Är det missnöje från ledningen, från Klopp? För att värvningarna inte har gått i hamn? Det är mycket frågetecken.
Nej, det är verkligen så. Och när vi ändå har diskussionen uppe, vi ska prata mer om det strax, då vill jag ändå slå ett slag för vad som sker borta på dobb.tv. Där sätter nämligen jag mig ner tillsammans med Christian Borell, som många nog känner igen från Eurotalk, och går igenom lite nuläget, hur det ser ut bland sportchefer i Premier League. Så kliv in på dobb.tv och så kan ni ju teckna upp er på ett abonnemang. Det finns abonnemang från 49 till 79 kronor. Eller så köper man ett årskort för hela nästa år. Då får man alla våra produktioner. Det finns Fantasy Premier League, det finns Eurotalk, alltså vårt veckomagasin kring europeisk fotboll. Det finns även 08 fotboll om man gillar svensk fotboll. Och sen dyker det upp andra olika reportage. Och det här avsnittet går ju under Eurotalk special då, där vi då dyker ner i sportchefer. Vi har även ett tidigare program som man kan kolla på, släpptes för 2 år sedan, där vi pratade lite historia kring sportcheferna. Så att in på dobb.tv för att fördjupa er kring sportcheferna. Men du, i övrigt då, kring ligacupen då, lite andra möten som, jag ska inte säga att de är superspända, det är väl mer att man har sån abstinens nu kring engelsk fotboll, i alla fall jag har det. Vi har ju Wolves mot Gillingham. Wolves har ju nu ny tränare.
Sälj in det här nu.
Ja, exakt. Nej, men ny tränare i Wolves då. Raúl Jiménez är ju tillbaka också. Honom såg vi hoppa in med några lite dassiga inhopp för Mexiko här under VM. Men trots att Jiménez är tillbaka, Costa har ju, han är ju klar med sin avstängning här nu, så är ändå känslan att Wolves behöver ju, de har ju problem. De ligger ju sist i Premier League och där ska de ju definitivt inte ligga. Ny tränare på plats, ny sportchef på plats har de också. Men det måste ju till förändringar här om Wolves ska klara sig. Tänker ju i Premier League.
Ja, Gillingham ska man nog kunna lösa. Men,
ja, precis.
Man vill se något mönster där. Få lite självförtroende, komma in för det här laget. Det är många jättebra spelare. Wolves på hemmaplan minns ju sedan tidigare år. De har stört varenda lag och kan föra matchbilder alltså i perioder till och med mot Manchester City. Så de ska absolut inte ligga där. Leicester har ju kommit igång och det är väl dags för Wolves nu också, för det finns bra mycket sämre lag än vad de är. Annars idag vid Newcastle Bournemouth Premier League-möte. Det ska bli kul att se.
Newcastle, vet du vad jag säger här? Ja, men Newcastle går för titeln.
Ja.
Eller hur?
De har ju möjlighet, absolut, för att de andra lagen har så tajt scheman med Europa och sådana saker. Sen är ju frågan Newcastle i slutändan. Har man bredden för att konkurrera om man hamnar att man behöver välja en tuff Premier League-match där man slår som topp 4, så tror jag att man kommer prioritera det. Och man har ju inte riktigt den bredden. Det är väl det som är lite problemet. Skadebekymmer. Saint-Maximin fortfarande tveksam. Alexander Isak. Bakslag. Fan, man vill se Isak nu.
Ja, vad deppigt alltså. Eddie Howe ut på presskonferens här att det närmar sig, men han är absolut inte klar för den här matchen. Och är det en stökig lårskada han åkt på här? Och, ja, det är ju alltså glädjande att Newcastle går bra, men det är också lite jobbigt för Isak på så sätt att de går så bra utan honom. Så att det där är... Nej, det är inte... någon optimal sits för honom. Och jag hade verkligen förhoppningar på är att han skulle vara tillbaka i omstarten. Men det är klart att topp 4, det är där pengarna finns, att gå till Champions League. Men jag tycker att det vore pikt om de kunde göra en liten Leicester-satsning här och gå för en cup-titel. För det är inte så ofta den här typen av klubbar. De kommer säkert i och för sig att få lyfta pokalen var det lider här.
Ger det 5 år ska
spela. Ja, så lyfter de här en jävla pokal. Men någon fjäder i hatten skulle det ändå vara här om man gick och plockade en ligatitel. Men det kommer ju säkert vara bra lag där också. Alla som är pigga och fräscha kommer ju få speltid. Bournemouth kanske lite av samma anledning då som du är inne på med Newcastle, att man inte gasar allt för hårt i ligacupen eftersom det är prio att säkra Premier League-spel där. Men genrep så att jag förväntar mig ett bra lag. Annars har vi ju Southampton med ny tränare Nathan Jones, också fått jobba med laget. Möter Lincoln City, det är väl perfekt att städa av dem här inför omstarten. Annars så har vi det stora mötet, förutom United Burnley, Liverpool City såklart, på torsdag. Men vi tänker så här att vi pratar upp den matchen i vårt nästa avsnitt, för vi kommer släppa ett avsnitt under torsdagen och då tar vi det. Men vi har ju redan nu faktiskt ändå ett speltips i den här matchen.
Ja, det stämmer. För vi gör ju det här programmet tillsammans med våra vänner på ATG. Och det är så jävla skönt att engelska fotbollen är igång igen så att man kan fortsätta lägga spel. Och vi börjar med en toppmatch. City-Liverpool på Etihad Stadium på torsdag i Ligacupen. Och City kommer ställa upp med ett bra lag. Det kommer båda lagen göra. Men jag tror att City vinner den här matchen. Man vill gå för den här titeln. Man har en historia av att vinna enormt mycket ligacuper. För att man har den bästa bredden i Premier League. Jag tror även att vi kommer att se en extremt revanschsugen Kevin De Bruyne. Efter den lilla VM-floppen som även jag får erkänna. Manchester City att vinna och Kevin De Bruyne att göra mål erbjuder ATG 6 gånger pengarna på.
Och glöm inte att ni måste vara minst 18 år fyllda för att få spela, och upplever ni problem med ett spelande så finns ju stödlinjen.se till hands. Men vi kommer som sagt att prata mer kring den här matchen i torsdagens avsnitt. Men såklart finns ju möjlighet att rygga spelet redan nu då, borta på dob.1/big6. Nu tänkte jag att vi kan prata lite om övriga Big Six-lag. Vi har redan nämnt Manchester United, men det är ju intressanta tider och det har ju varit olika bra höster för lagen. Och ett lag som har haft det kämpigt, men som jag ändå tror någonstans kommer att ta kliv nu när man har fått jobba ihop. Det är ju Chelsea. Som jag tycker att vi kan börja med lite status kring den klubben. Tuchel fick ju dojan under hösten. Graham Potter kom in. Och han fick definitivt ingen rivstart på sin Chelsea-karriär. Men nu bör det väl... Ja, det kan väl inte bli sämre i alla fall för Chelsea. Utan nu måste nog vandringen uppåt ske. Men det som sticker ut här i Chelsea, det är ju att den sportsliga organisationen börjar faktiskt falla på plats. Och det som har hänt då är att Todd Bowley, nya ägaren, han har ju tagit tid på sig. Och fram tills att han har fått de här individerna på plats så har väl rattat bygget på egen hand. Vilket ju många har haft åsikter kring. Men nu börjar ju den organisationen ändå liksom... ser ganska stark ut. Jag tror att Chelsea på sikt kommer att bli att räkna med. Joe Shield har vi redan nämnt i den här podden. Han kom ju senast här från Southampton. Han blir liksom... Det är 3 tekniska direktörer. Sen blir det intressant att se om de kommer att utse någon sportchef som blir ansvarig för de här 3. Eller om det är Bowley själv som kommer att vara det. Det skulle väl jag kanske akta mig för. Och som Chelsea-supporter hoppas på att det inte blir. Utan att han snarare blir som Abramovich, bara en ägare som i bästa fall glatt sitter och kollar på matcherna men inte har så mycket med operativt att göra. Men Joe Shiel är ju på plats. Han ska vara head of recruitment, alltså ja, sköta värvningarna in och ut, antar jag. Sen då, så har ju Graham Potter fått ta med sig en scoutchef. Det gillar man ju, att han har fått liksom peka ut en gubbe. Och det häftiga här då, i Kyle McCauley, det är ju att han blir scoutchef, och han har ju följt med ända sedan Östersundstiden. Han var ju alltså med i Östersund, han var med i Swansea, han var med i Brighton, och nu får han alltså äran att jobba för Chelsea. Härlig resa även för honom. Vi har ju även Björn där, ASS-tränaren, Hamberg heter han väl, som följt med hela vägen också. Det är fint att Potter får ta med dessa gubbar.
Sen är han ju svag för, och sen blir det ju kanske ännu mer när de har varit i lilla Östersund i resan från Division 1, att de har tagit sig hela vägen till Chelsea och nu ska vara scout, chef för Chelsea. Det är klart att det är häftigt, och vi har ju kritiserat Chelsea och kanske varit ganska hårda mot dem för att det känns på många sätt att Todd Bowley inte har vetat vad han gör. Men nu när vi sitter här ett halvår in, så börjar jag ändå få en enorm respekt för det här. Du nämnde innan att Abramovich också gjorde lite samma sak, han lät folk som kan det göra, men Chelsea City gjorde samma sak, tog in branschens bästa folk från Barcelona och kollade vart hela dem är nu, med Etihad Campus, med scouting, rekrytering, med ungdomsverksamhet, medans andra klubbar, då sitter businessman som inte har något med fotboll och ta beslut och värva miljardspelare. Så det känns ju som att det är helt rätt väg att gå, även om det kanske har varit ett stökigt halvår tills vi har kommit hit.
Ja, han har ju haft lite otur här, Bowley, för att liksom, de har ju inte fått ut max av sitt lag, för det är liksom, laget som är där är ju bra, så de har ju underpresterat. Så då blir det ju ett annat stresspåslag när liksom sportsorganisationen finns inte där och så underpresterar laget, då börjar ju många skrika. Men saker och ting måste ju få ta tid också. Sen kommer det, vad det verkar, även anställas en tredje individ här nu då, och det har ju varit en följetong under hela hösten, men det är alltså Leipzig tidigare sportchef eller teknisk direktör. Det är lite oklart, men det är Christopher Wivel.
Vad är vad?
Vad är vad? Precis, det fattar vet man ju inte riktigt. Nej, man fattar inte riktigt det där. Men han ska ju förmodligen komma in här nu. Han sa ju upp sig från Leipzig, eller fick sparken, det är också lite oklart, här i oktober månad. Och man är inte särskilt förvånad att det blev så, för att det har ju pratats om Chelsea kring honom länge. Vi vet att Nkoko, som nu är Here We Go från Romano, men det ryktet har ju funnits med där hela vägen sedan typ augusti-september. Vi har ju även Guardiol, den kroatiska mittbacken som gjorde ett riktigt bra VM. Han ska ju också vara klar, och det är klart att det ser inte jättesnyggt ut när Wivel då, som är liksom värvad som teknisk direktör här, tar med sig två gubbar. Så det är kanske inte så konstigt att han fått dojan, men det har ju tagit tid. Och jag vet inte hur många gånger jag har läst rubriken att nu ska han presenteras, men det sägs vara väldigt nära. Och Wivel har jag läst på mig kring. Han har ju jobbat sig upp i två organisationer, först i Hoffenheim tillsammans med Nagelsmann. Hoffenheim gjorde en jäkla cool resa början på 10-talet, när man men det är ju en liten tysk stad som den klubben kommer ifrån. Men man slog sig upp i Bundesliga, och han jobbade sig upp från till att vara liksom någon form av videogubbe till att bli till slut sportchef i klubben och ta alla steg som scout och så vidare.
Var han under Rangnicks tid eller efter? Har du koll på det?
Jag tror att han var med under Rangnicks tid. Inte helt säker, men jag tror att han var det. Men plockades väl över någonstans där 16-17 och gjorde lite samma resa i Leipzig. Så det här är liksom en karriärist inom fotbollen. Jag har ingen spelarkarriär att prata om, utan det är ju liksom i ledningsgrupperna som han har varit framgångsrikt. Och nu då steget över till stora Chelsea. Så att det här känns ju som en genomtänkt och vass värvning. Och han tar som sagt med sig Nkoko och Guardiol. Så att det blir en men Bundesliga prägel här, vilket ju har varit tidigare också. Jag vet inte varför, eller det var ju Tuchel såklart, men det har ju känts som att man har plockat mycket från Bundesliga tidigare i Chelsea.
Det ska bli kul att se med Guardiol om Chelsea lyckas ta honom. Det ryktas ju om både Real Madrid och City, och efter mästerskapet lär ju prissummarna ha höjt. Så vet inte jag om de har kommit överens redan innan eller under med Chelsea, så det ska bli väldigt spännande att se. Sen måste vi prata om Chelsea. Jag ställer mig frågan, vi hyllar att de är på plats nu, men vem är det som har värvat? För det kan inte vara Todd Bowley som scoutar spelare och som analyserar, för vi måste ändå prata om att de värvningarna man har gjort, fine, det har gått ett halvår, vi ska inte döma än, men Sterling, tokflopp. Kucherella, tokflopp.
Tokflopp på Sterling är lite hårt, va?
Okej, men flopp då? flopp. Alltså det är ändå,
absolut. Nej, men hittills har det inte varit bra.
Han värvas ändå för att han ska leda. Han ska vara den som gör målen i det där laget för att man inte har någon. Kai Havertz har inte kommit in, man har inte fått någon anfallare. Sterling skulle vara den som gjorde målen och värvade styrt från City och började komma upp i åren. Tycker jag även Koulibaly som... Han värvas ju 31 år är han väl. Han ska vara en färdig världsklass mittback när man kommer in för de summorna i den åldern. Han har ju också varit en besvikelse. Fofana såklart, otur med skada. Aubameyang, jättebilligt, men har inte varit wow. Så det är inte jätteroligt på värvningsfronten än så länge.
Nej, jag håller med. Det har inte varit lyckat. Och där blir det ju nu i omstarten viktigt. Chelsea har ju såklart Champions League som det stora målet att slå sig in topp 4. Någon ligatitel är det inte att tala om. Sen är man ju i kvar i Champions League också. Så där kan det ju bli kul. Men nu handlar det för många etablerade spelare att kliva fram här. Raheem Sterling, ja men flopp hittills. Underkänd. Han har inte nått nivån. Kutureja är ännu sämre tycker jag med tanke på den prislappen. Han var alldeles för dyr tyckte vi och har inte alls kommit upp i nivå. Så måste man väl bestämma sig för vilken roll han ska ha. Men nu har han ju fått sin tränare också så det finns inget att skylla på längre utan nu måste han kliva fram här. Mason Mount har ju varit... svag. Blixtade till lite mot slutet av hösten, men han måste upp i en betydligt högre nivå och gjorde ju inget bra mästerskap. Föga förvånande eftersom han inte kom i form, men nu det är lika där. Det finns inga ursäkter. Sen handlar det väldigt mycket om att få tillbaka Reece James, men ett lag kan ju inte stå och falla på en höger wingback så pass tydligt som Chelsea gör, utan det måste finnas spelare som kan ersätta och Chelsea kan fortsätta leverera en bra prestation.
Det är så kul när jag satt och läste på om lagen inför det här avsnittet när vi skulle gå igenom dem och man var inne på City och så här, det var många spelare som kommer tillbaka mycket, Kyle Walker tillbaka, Cancelo kan gå över till vänster, man får tillbaka, Laporte har liksom spelat in sig, Stones är tillbaka, de har laget tillbaka, men Chelsea är väl det laget som kanske har gynnats mest av det här uppehållet. Kanté har fått en månad till rehab, Chilwell som var skadad sig är tillbaka i träning, Reece James är tillbaka i träning, Kepa som var jävligt bra och tog Mendys plats ska kunna vara tillbaka till Boxing Day och sen även Kovacic på mitten är skadefri så det är ju ett helt annat lag än det laget som vi var väldigt besvikna på som ligger på vad ligger de 8 eller 9 efter Brighton så man glömmer ju bra Chelsea. Många typ av det här laget som har spetsats med 2 miljarders värvningar som att de skulle vinna ligan för ett år sedan så det är fortfarande ett fantastiskt jävla färdigt på många sätt fotbollslag.
Men ändå sägs det då att man jagar spelare och det blir jag inte förvånad över. Du var osäker kring om United kommer göra det, men jag tror att Chelsea kommer att spendera. Broja gick ju sönder här i någon jäkla träningsmatch i arabvärlden. Onödigt och plågsamt att se när han skrek ut sin smärta där. Och det är ju den här förbannade nummer 9-positionen som ingen lyckas med. Nkoko är ju ingen 9, men han kommer ju först i sommar. Men det kommer säkerligen bli en bra värvning. Men det behövs ju offensiva... eller det behövs en anfallare. Sen om det är någon som går rätt in i elvan och petar Aubameyang eller om man kommer satsa på Aubameyang som nia och sen ta in en backup, det återstår väl att se. Men jag läser här nu i italiensk media och det är Corriere dello Sport som kliver ut att Chelsea, Manchester United och Arsenal, tre lag som faktiskt behöver anfallare i januari, de jagar Dusan Vlahovic. Och det är väl någonstans inte särskilt förvånande. Han har ju varit kall i Juventus sedan han tog steget över för snart ett år sedan. Gjorde ju stor succé i Fiorentina, men har inte alls fått att stämma Juventus. Och det skulle inte alls förvåna mig om han tar steget över. Tror du att Chelsea hade varit bra för honom?
Jag tror att både United och Chelsea hade varit helt perfekt både för klubben och för spelaren i fråga. Juventus spelar en sån icke-fotboll så det är helt omöjligt att leverera som nia då du är så extremt isolerad i det där laget. Sen, alltså jag tror inte att det kommer ske, det var så jävla mycket pengar involverat och det är så tätt in på Juventus är väl på något sätt på väg tillbaka. Det har sett bättre ut, man får tillbaka Pogba, man har fått tillbaka Di Maria så det kommer se bättre ut. Men jag tror att det skulle vara en succévärvning för båda. Arsenal borde inte gå på en sån stor spelare för där har man Gabriel Jesus som är i bra ålder. Han är bara borta 25 februari såg jag nu att man har som mål att han ska vara tillbaka i spel. Så att dra in en sån värmning för att skicka Jesus på bänken igen, då han är tillbaka i City-situationen. Så Arsenal borde inte gå på en sån spelare som direkt konkurrerar med honom, men United och Chelsea behöver ju verkligen en sån här spelartyp och en nia som man har. Ja, men United, när hade vi en bra nia senast? Rooney typ. Rooney, Van Persie. 10 år sedan. Jag kanske glömmer någon. Jag kanske är helt dum i huvudet och förtränger någon nu. Och Chelsea, ja, Diego Costa har ju någon säsong. Annars är Drogba. Så det är verkligen ett problem för alla de där lagen. Eller båda de klubbarna. Så det hade varit fenomenalt.
Ja, får se om Vlahovic dyker upp. Men det är väl kanske lite för stor prislapp för att det ska ske något i januari. Men ja, Chelsea behöver en bra start här. De möter Bournemouth i helgen. Mer om det framåt torsdag. Jag tänker att vi även kan komma in på Arsenal här innan vi stänger ner dagens avsnitt. Och så pratar vi Liverpool City och Spurs och lite mer United i vårt nästa avsnitt. Vi tog en del Arsenal här, men det är den stora såklart rubriken, och vi tycker att vi kan prata vidare om det. Det är ju Gabi Jesus då, som är knäskadad, och vilken effekt det får på Arsenal. Jag tycker att Artetas Arsenal är ju så välmående. Alla vet vad de ska göra. Och Enketia, han är bra. Han är en okej Premier League-forward. Men jag tycker ju att i den situationen Arsenal ändå befinner sig, i det läge man har skapat sig med, vi vet att City kommer att gå väldigt hårt för Champions League. De går på sina minor här och där i Premier League. Jag tycker att när man har skapat sig den fantastiska tabelläge som man har, att man ska försöka gå för det här. Och jag vet att det finns pengar. Så det är väl klart att Gabi Jesus ska ersättas.
Sen är frågan om man ersätter den genom en, ja, men vi snuddade vid det förra veckan, Mudryk från Shakhtar, som dyrt 80 miljoner pund skulle väl tillsammans med, vad kostade Niklas Pepe? Det var väl dryga 80 miljoner pund, skulle vara den dyraste värmningen i Arsenals historia. Sen, ska man gå för en anfallare, ska man gå för en som snarare konkurrerar med Martinelli och Saka, för där är det ju, man har Fabio Vieira som har gjort det bra, Smith Rowe kommer tillbaka och kan utmana om ödegårdsplats, och de har lite det där United-syndromet, fast spelarna har levererat lite bättre. Ödegård är ju given, kapten. Martinelli är bra, men är han tillräckligt bra för att starta varje match i ett lag som ska vinna titeln? Det ställer väl inte jag mig helt hundra till, i alla fall inte nu. Han kan säkert bli det om några år, han är inte färdig än. Saka är det, men få in lite mer kvalitet där så man kan rotera lite mer, för det kommer behövas i alla fall långsiktigt. För det är ju en breddvärvning. Nästa år kommer man spela Champions League även om man inte tar titeln, och då kommer man behöva mer bredd. Nu har man klarat det med Europa League för att man kunnat rotera hela truppen, men då kommer man behöva spela. Kommer behöva ha bättre kvalitet på de här andra spelarna, och om du då kan få en rotationssituation där. Och dock samtidigt, det är så jävla svårt med nya rollen. För om vi pratar om det här i City, att det kan bli ett problem. Har man en sån given etta som Jesus ändå är nu, om du ska ta in en lika bra, då blir det problem där. Det är en svår position, som det just bara är en. Sen är Gabi Jesus kan spela på många positioner, det vet vi. Men just de här niorna, det är lurigt.
Nej, det är jättesvårt såklart att veta vad, liksom vad som blir rätt. Nu blev ju Jesus jättebra, och han är ju tillbaka här under våren, men det är många matcher som ska spelas, och stannar man till vid den här Mudryk då, han har gjort 3+2 i Champions League, och det är ju imponerande. Sen har han gjort det även bra i den inhemska ligan, han har ju bra siffror där. Sen är det ju, alla vet, situationen där borta, och jag har svårt att bedöma, om vi bara ska fokusera på det sportsliga, så är det svårt att bedöma nivån när det kommer till den ukrainska ligan hösten 2022. Och för den summan det pratas då, 80 miljoner pund, det är ju helt galet, kan jag tycka. Men ja, det är väl där vi är.
Ja, sen ska man säga något jag tycker ändå är kul. Man har ju på något sätt som motståndarsupporter skrattat mycket åt Arsenal, hur man har halkat efter. Rent sportsligt så har de ju vunnit mer än United senaste 8 åren. Men det har ju varit tydligt hur långt efter i hierarkin man är när det gäller att värva spelare. Man har inte kunnat värva de stora spelarna, och där har både United, Liverpool, även Tottenham senaste åren gått före att kunna attrahera stora namn. Men här har vi en av de mest omsnackade spelarna, som inte spelar VM i alla fall, att Arsenal verkar vara huvudspelare och att han verkar vara väldigt intresserad av Arsenal. Så det är väldigt kul på ett Premier League point of view, och om jag ska vara neutral för Arsenals skull, vilket jag inte alltid är, ska jag vara väldigt tydlig med. Så det är kul att man kan attrahera de här spelarna. Det säger ju vad Arteta har gjort, och att spelare snackar och tror på det här projektet, vilket syns på tabellen också.
Mm. Jag går ju igång på Joao Felix-ryktet. Jag vill se honom under Arteta, jag vill se honom i Arsenal. Jag tycker även att när Jesus är tillbaka, han kan ju lätt användas på en kant. Och det som, om man ska kritisera Jesus, så är det ju lite att han har bränt lite för mycket målchanser. Nu är väl inte Joao Felix så här, någon Vlahovic-killer, men han kan absolut göra mål. Och det går att använda båda två när båda är friska sen också. Det är ju liksom att Arsenal ska pumpa med samma 11 match ut och match in, det kommer ju inte hålla i längden, så det måste ju in offensiv alternativ. Men Joao Felix tycker jag vore svinläckert, och då såklart, jag har ju bättre koll på honom än Modric, han kanske är en blivande superstar, men får jag välja där så tycker jag att Joao Felix, i och med att han kan användas som en nia redan här och nu, det vore den mest kittlande värvningen. Sen vet jag att det trovärdigheten är i ryktena, men det är ändå Marca som kliver ut och säger det, och jag kan tänka mig att även, det är ju som alltid när det blir de här superstjärnorna till salu, när de finns tillgängliga, ja, men då samlas ju alla Premier League-klubbar runt omkring. Så precis som att United och Chelsea är intresserade av Vlahovic, så är säkert de också intresserade av Joao Felix om den övergången är möjlig. Men ju Arsenal som går ändå en jäkligt kul vår till mötes. De känns som de har allt att vinna här. De ska inte kunna tappa Champions League-platserna. Det vore ju en katastrof i nuvarande situation. Nej, det kommer de fixa. Men jäkla fin sits på så sätt att men de kommer nog vara en nagel i ögat på City här hela våren, tror jag. För det är inte så att City går rent härifrån. Utan det kommer vara lite minor här och där. Man har visserligen Europa League-spel för... nej, har man Conference League i Arsenal eller?
Man spelar Europa League och man vann Europa League. Man slipper ju 16-0-finalen som...
Just det, så var det.
Fan, man har glömt allt. Alltså, jag har förträngt att vi ska möta Barcelona i februari.
Ja, jag förstår det. Det är så här Europa League och Conference League, det lär jag mig aldrig. Men det är ju West Ham som spelar Conference League. Och Arsenal och United spelar Europa League. Då har vi det klart. Men Europa League blir ju liksom... Det är klart att börjar man liksom storma mot semifinaler, då kommer det bli allvar. Och det vore en titel att vinna. Men det är ju fullt fokus på ligan här. Jag fick kritik när jag sa att Arsenal behöver en högerback. Men Ben White har gjort det jättebra där. Men jag tycker ändå att det finns... Liksom en potential att förbättra Arsenal som lag med att få en mer renodlad vass högerback.
Ja, jag håller med dig. Jag såg den kommentaren också. Jag tror att alltså Ben White har gjort jättebra. Det vet jag att du också tycker. Men långsiktigt så tycker jag personligen att Gabriel ska inte starta i Arsenal. Där ska ju Ben White spela tillsammans med Saliba i mittlåset. Så sen kan man kliva på en riktigt, riktigt bra högerback. Så tror jag att laget skulle bli bättre. Sen, det är svårt att kritisera någonting. Men för bredden, vill man utmana på lång sikt, vill man nöja sig att komma att fyra. Absolut, spela Ben White där. Spela Gabriel på mittback. Jag tror inte att laget kommer ta så mycket längre. Men långsiktigt så är det absolut en av de positionerna som man borde förstärka.
Mm. Och bortsett då från Jesus tråkiga skada, så har man väl klarat VM ganska så bra. Tomiyasu fortsatte ju såklart att vara osäker och skadad i Japan. Han fick väl någon match där mot slutet, men Japan rök ju i åttondelsfinalen. Vi har ju Partey som fick lämna redan i gruppen och har ju varit med i förstagångsmatcherna här. Saka gör ju ett fint mästerskap men får lämna i kvartsfinal. Och Benny Blanco, Benny White då, han var ju inte ens med. Han lämnade ju, så han drog hem, han tröttnade på det där. Han ville bara fokusera på Arsenal. Det hedrar honom. Martinelli fick ju ganska lite speltid, visserligen väntat då. Tuff position för honom att slå sig fram i Brasilien.
Ja, klart det är lite konkurrens med Vinny Junior, Neymar, Anthony, nej, Richarlison, ja, och Rafinha. Nej, det är helt sinnessjukt.
Mm. Men du, bra Fabbe. Kul att börja snacka upp lite matcher igen då, Ligacupen, och sen lite status kring de stora jättarna. Och det tänker jag att vi fortsätter med i slutet mot veckan. Att vi tar de lagen vi inte har nämnt så mycket idag. Och sen givetvis snackar upp den stora omstarten. Julafton på lördag, men det vi Premier League-fantaster längtar till, det är ju annan dagen. För då drar vi äntligen igång igen.
Ja, men det ska bli så skönt. Ja, man känner verkligen, man är så ovan att det har varit en paus mitt i säsongen. Så när man spelar in det, jag sitter, jag är tvungen att ta fram tabellen. Bara fan, Chelsea 9 efter Brighton. Man har nästan glömt bort det såg ut. Sen är det ju så, det är en extremt fin Boxing Day. Brentford Tottenham 13.30 och sen åker vi hela vägen. Alltså Villa Liverpool 18.30 och sen avslut med Arsenal West Ham 21.00. Det är som gåshud. Det är bara, lid igenom julen. Gå ut på juldagen och vara bakfulla som djävulen på Boxing Day och sen så kliver vi på fyra matcher samtidigt med Premier League. Det är, fan vad fint ska bli.
Ja, jag kommer göra allt det där minus baksmällan då. Det är tufft när man är småbarnsfar, vet du. Men jag tycker att du lägger upp det helt rätt. Och så får man inte glömma att lyssna på Big Six då i mellan matcherna, för vi kommer ju vara med hela julen och prata upp och prata ner det som har skett. Du, Fab, med det sagt, jag tänkte säga god jul, men det säger jag inte eftersom vi hörs redan framåt slutet av veckan igen. Men tack för att du som alltid är med och fyller den här podden. Och tack även till alla er som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.